Då ser vi hjärtligt välkomna till detta extra insatta specialavsnitt som vi spelar in enbart på grund av entusiasm och glädje inför då denna stundande kvartsfinal mot England. Så det blir ett special då med England-Sverige-tema.
En liten present till lyssnarna om man ska vara högtravande och ta sig själv på allvar.
Ja, vi hittade ändå en 40 minuter här i vårt schema inför vi skickar vårt nummer och eventuellt att vi drar tillbaka till Ryssland, men det kanske vi återkommer till lite senare.
Ja, det var ju, man kände ju efter att England slog Colombia att man skulle vilja sätta sig och prata ner direkt. Mm. Så vi ville ju hitta lite tid för det här. Det är ju ett sätt att tackla sin egen nervositet och ångest också.
Så är det. Och vi kan väl inleda med bara konstatera att vi har ju faktiskt blivit, man får ju ändå säga nedringda utan att överdriva, från brittiska öarna, från då radiostationer och tidningar och grejer som vill ha med dig och mig. De vill ha sagt att de har väldigt många andra, men vi har ju fått, jag har ju fått i alla fall 6 stycken olika samtal från olika radiokanaler. Allt från BBC till Talksport och så här. Ställt ut på vissa, tackat nej till andra.
Det är roligt det med nedringda. För det brukar ju ofta användas som ingen kollar riktigt det, vad det stämmer. Mm. Växeln blev nedringd, ja. Det är en klassisk om det är ett engagerande sommarprat eller något. Och det, före dess var det väl, den fick, det kom säckar med brev.
Ja, just det.
Det är lite saltat. Men även jag har fått en hel del samtal från öarna. Duckat en del och varit med på någon. Jag hörde ju dig här häromdagen. Igår var det väl till och med när du då, en av dem som du hade ställt upp på, inte om det var någon radioshow, någon engelsk, och sen fattade jag rätt så hade du plötsligt den gamle australiensiska ligmålvakten Mark Bosnich i luren.
Jajamän, ja, det är ju så, du vet, man blir uppringd och så säger han, du går live här om några minuter, det kommer vara du, producenten, det kommer vara du, Mark Bosnich, och så bla bla bla, oj, Mark Bosnich, och sen så kopplas jag på för det var väder och nyheter, skulle vi komma in där, och då kommer Mark Bosnich, hej Anders, how are you? Bara, oj. Ja, hur är bra, hur är läget, Mark? Så. Och den som då har glömt bort då vem Mark Bosnich var, han var ju då australiensaren som flyttade till England tidigt. United först, tror jag.
Aston Villa.
Aston Villa, där han gjorde många matcher, sen Chelsea och sådär.
Ja, United var ju senare. Mm. Det var ju när United famlade efter Schmeichel. Mm. Och de inte riktigt visste rätt när Taibbi och så var där. Och grejen där var väl att Ferguson var arg för att Bosnich åt så fantastiskt mycket. Mm. Har du ingen botten, människa? Han satt och han ska alltid sitta och säga, laget har ätit, och så går han runt och muttrar, I'm starving. Mm. Och så beställer han upp lite indisk takeaway till rummet istället. Han tyckte inte han var så professionell.
Nej, och sen så spårade hans liv och karriär ut ganska rejält. Så det var både, han, först och främst så gifte han sig med en brittisk kvinna för att han skulle få uppehållstillstånd i England för att spela fotboll. Det var lite andra tider då, där man inte bara kunde vara fotbollsproffs och få det per automatik. Sen så skilde han sig och sen så gifte han sig med en ny kvinna, och var den här kvinnan som var lite en tabloid typ aktig, som han då i efterhand har sagt förde in honom i kokainets värld, och där han drog upp till 10 gram upp i näsan om dagen under en längre tid. Och inför det här, alltså man kunde ju känna lite grann att hans polare borde ha hejat till då, för att när han skulle gifta sig med den här kvinnan så hade han precis blivit frisläppt från, han stressade, hoppade in i en taxi och körde till Magistrates Court, eller vad fan det är, han gifte sig borgerligt.
Frisläppt från någon narkotikabrott då, helt enkelt.
Ja, han hade suttit, han hade hamnat i bråk med någon strippa. Och
klart han hade.
Frisläppt, och han precis då till vigseln. Och sen så var han gift med denna kvinna typ i 18 månader och så. Men han gick ju, han blev ju bankrupt 2008, tror jag. Men nu jobbar han då. Han, liksom, han är nykter och verkar ha tagit tag i sitt liv och så. Jobbat i många år nu. Fox Sports, tror jag, i Australien. Och även då för det här radioprogrammet som jag var med i.
Ja.
Han gav ett bra intryck i alla fall nu. Så det får man vara glad för att han har kammat sig.
Vad ville de veta av dig då?
De ville mest gå igenom hur snacket går i Sverige inför denna match. Och jag tryckte väl på de här sakerna som vi har pratat om, sammanhållningen, och att vi hade ett frågetecken på Albin Ekdal, men det verkar vara utrett nu och att han kan spela lustig, skadad och så. Men de ville ju, Mark Bosnich framförallt, han ville inte riktigt se det som att vi var underdog. Nej. Med tanke på att vi har besegrat då Italien och Frankrike och Nederländerna och tagit oss vidare från gruppen, så ut i Schweiz och sådär.
Sa du något om liksom den allmänna stämningen som de frågade om? För det kan man ju ändå märka att även mellan matcherna, att det är något speciellt. Liksom. Om man, det är nästan otäckt hur påverkad man blir av ett svenskt fotbollslandslags framgångar. Mm. Allt blir ju lite lättare. Folk är lite gladare på pressbyrån och man kommer på sig själv morgonen efter när Sverige och Schweiz. Kanske ska se om Lamotte har lagt ut någon film. alla blir liksom
du skickar DM guys. Till Leif Bork. Läget Borken.
Ja, men lite, man ler mot världen lite. Mm. Men då förstår man ju mekanismerna i lite mer destruktiva länder där diktatorer kan utnyttja idrottsframgångar genom att införa saker.
De frågar inte om Lamotte och sådär. Nej. Han hade gjort någon ny uppdatering från bilen. Nej. Absolut inte.
Jag var då tidigare i morse gäst i BBC Kents morning show.
Grevskapet Kent, eller?
Ja, precis. Mm. Och jag hade inte riktigt fattat det, men det var ju nästan något av en humorshow och inte så analystung. De berättade, Allsvenskan drar igång här, eller har dragit igång.
Ja, herregud.
Kanske en del som missade att Giffarna tog Sirius borta och fortsätter gå bra. Och sen är det ju match i helgen och där finns det ju en del som man undrar, hur blir de publiksiffrorna? Mm. Kanske framförallt Dalkurd, Bromma pojkarna på lördag.
Ja, det kan ju bli den sämsta publiksiffran i Allsvenskan ever.
Ja, det är något slags Holmsund-rekord som är svårslaget, men det är på mycket, mycket länge i alla fall. Mm. För Dalkurd har ju inte så mycket publik en bra dag. Mm. Men de hade en rätt rolig krock också. De hade inte heller räknat då i England i Kent med att England skulle gå så här långt. Det är också en överraskning, ska man komma ihåg. Mm. För att de har gjort hypat hela våren här, att på lördag, just klockan 3 engelsk tid som är matcherna, då ska det ske det stora världsrekordförsöket i Kent. Att så många människor som möjligt ska sjunga Old MacDonald Had a Farm samtidigt.
Old MacDonald Had a Farm.
Då ska då samlas, folk ska gå med hand ur huset och nu har Gary Southgates gäng förstört detta lite. För de tror inte att folk vill gå med hand ur huset för att köra Old MacDonald Had a Farm. Så då, det är väl lite olika typer av bryderier.
Ja, på tal om, jag vet att Liverpool gör sin första träningsmatch också imorgon då, lördag. Mot Chester.
Ja.
Och Chester ska då arrangera matchen. Och de matchen skulle också starta då 16.00 svensk tid, 15.00 brittisk tid. De har ju försökt ändra den här tiden, men förgäves. Klopp har stått på sig, nej, det kommer störa vår tid. De är rätt ledsna, för de får inte de publikintäkterna som de räknar med. Så det är ju ändå så.
Ja.
Det är ju liksom lite otippat detta som har hänt också i England.
Visst, det skulle vara ett bra litet minireportage kanske. För jag tror den Dalkurd BP, där har de flyttat matchen så den ändå är efter att England-Sverige tar slut. Men ändå, det kommer ju bli katastrofsiffra. Och dessutom är det ju en kvartsfinal till senare på kvällen. Och möjligtvis, om Sverige vinner, så vill folk se vilka Sverige får i semi då. Men det vore ett kul litet minireportage för DN eller någon annan att skriva om den matchen. Mm. Och vara med i uppladdningen. För BP-spelare, de har ju så många Sverige-kopplingar också. I och med att de har flera som har varit i klubben. Som ju då, deras uppladdning missar de ju allting. Kommer det fuskas med att de sitter och streamar i smyg och så. Det hade varit kul att vara på matchen som väldigt få bryr sig om.
Du, Johan, jag tänkte sådär att vi kanske ska, vi har ett litet upplägg för den här podden, men bara lite kort just nu. Om jag är den här BBC från Kent som ringer dig och säger, Johan, hur är dina tankar? Det är inte den här humorshowen som du tror.
Nej, men det var lite såklart också. Ja. Själva
fotboll. Vad säger du? Hur känns det just nu? Så här, ja, ungefär nästan drygt 24 timmar till avspark.
Jag tyckte det kändes lite jobbigt när just, brukar ju känna mig rätt trygg mot England, sa de med, för att man vet alltid vad som väntar åtminstone. Mm. Sådär, och det är den typ fotboll vi växte upp och försvarar oss emot. Men det som oroar är dels Mikael Lustig borta. Tycker han är inte en unsung hero, men har varit en väldigt viktig bricka. Mm. Inte minst med hans inlägg, som man tänker man kanske inte riktigt får med kraft. Men också sättet som England tar sig vidare på, vad det kanske gör med dem då. Mm. Hela den här besegra sig själva i den här straffläggningen. Och det som det var så upplagt för, tyckte jag, det England man kände igen. De är ju bättre än Colombia, och Colombia var för mig en ganska stor besvikelse faktiskt spelmässigt. Mm. Klart sämre än för 4 år sedan. Mm. Och de ägnar ju lite överdrivet 85 minuter åt och var dåliga och odisciplinerade. Mm. Och så tänkte man ändå, så typiskt att England hittar ett sätt att förlora den här matchen. Det är liksom mitt mästerskaps-England och allt upplagt för det, och så missar Henderson straffen och det är så himla himla typiskt sådär. Och så blir det inte så. Och det är jag lite rädd för, vad det kanske gör med dem då. Plus att de också, vi kan ju tala om vilken boost vi får med att vi överraskar och det här lite utdömda gänget, men så är det ju viss mån för dem. Och jag tror ju inte någon kommer gå in där och underskatta Sverige. Och med några undantag tycker jag inte det verkar så. Vi i Sverige vill gärna be bilden av att engelska journalister inte har koll och sådär, men det Jag vet inte, du spelade ju upp den här för mig. Radiosportens Christian Olsson hade intervjuat sin kollega Håkan Mild, alltså expertkommentator, med anledning av att Mild har varit citerad lite i engelsk press efter en intervju med Göteborgsposten. Och det han sa där var väl, som engelsmännen reagerade på, var att han hade sagt att de tjänar massa pengar och att de inte har den här desperationen som krävs för att vinna viktiga matcher. Det stämmer ju kanske historiskt sett, så det finns det ju exempel på. Men här känns det ju inte riktigt som att den analysen träffar. Och det såg jag också togs upp i, om det var Guardian eller någon annan, de skrev om Mild att så här, he would be wrong to think this England team. För det känns ju inte som det här typiskt kaxiga England och Sverige, vilka är det? Utan den här andra experten, som att jag var en expert, men som var med i den där, han berömde Sverige jättemycket och räknade med en jättetuff match. Och
ja,
så där.
Precis. Och jag noterade att Olof Lund gjorde ett blogginlägg häromdagen som var att han var lite rädd för att han tror då inte att de engelska spelarna är lika snett på det som de engelska journalisterna. Jag tänkte, nu vet jag inte riktigt vad han skriver. Jag vet inte vilka sajter han läser då, eller vilka reporter i England han läser. För att,
kan vara TV eller
vad? Ja, men jag tycker verkligen att det är inte den här gamla Wennman-gänget drevet där det var väldigt likriktat i tonen och hur man vinklade Englands landslag och förutsättningar och sådär. Utan det är ju väldigt nyanserat och alla skriver ju om det här nya England. Det är en helt ny typ av liksom ledare i Southgate som säger de rätta sakerna, som verkar vara, gör de rätta taktiska sakerna och hela tiden är rätt på det, och spelarna är en helt annan typ av generation än vad vi har varit vana vid tidigare. De här stora stjärnorna som sumpade chans efter chans att prestera.
Ja, samtidigt är de är ju liksom optimistiska och sådär. Det är ju inte som att de tror att liksom nu tar det slut heller. Men det känns som de flesta, inklusive mig själv, förväntar sig en jämn match. Liksom.
Så är det. Men jag tänker så här, Johan, att vi gör som så att vi går igenom Englands startelva. Jag, som är den av oss två som har lite bättre koll på Premier League, går igenom
nuvarande Premier League.
Lite små saker om respektive spelare. Och däremellan så tänker jag att vi varvar detta med att du drar några från klenodkabinetten. Några stories, eller några gamla historier mellan, kanske framförallt då Sverige-England-möten historiskt sett.
Och ja, du kastar in bad mig göra det. Så det här får gå väldigt snabbt och lite på en höft, som Percy Nilegård sa. Men jag försökte göra det då i att det ska vara koppling till engelsk landslagsfotboll och gärna i en hel del kopplat till Sveriges möten.
Ja, just det. Men innan jag börjar med målvakten Jordan Pickford så tänkte jag, i stunder där jag känner en tilltagande nervositet så brukar jag försöka lita mig åt fakta. Det är allt vanligare för mig.
Det blir också allt vanligare.
Ja, det är så.
Så att det är din livboj.
Ja, så jag försöker hitta de här sakerna, små faktasakerna som kanske inte plockas upp av alla, som kan göra mig lite lugnare och lite mer självsäker inför då en sån här stundande match. Och först och främst så vill jag slå fast då att England, om man tar den troliga startelvan som England har i morgon mot Sverige, så får de ihop 283 A-landskamper tillsammans. Sverige får ihop 487 A-landskamper tillsammans med den troliga startelvan i Sverige.
Du är ändå lustig borta då.
Du är ändå lustig borta. Det innebär att vi har 200 fler landskamper än vad England har. Och det säger också ganska mycket om att det är ett orutinerat England.
Men de har väl betydligt lägre medelålder i England också. Hade de inte lägsta nästan hela
VM? Ja, jag tror att det var så. Inför VM hade de lägsta snittåldern. Men också då, om man tittar på Pickford i målet och den förväntade försvarslinjen, alltså backarna i England. Tillsammans så får de inte ens ihop lika många landskamper som Sebastian Larsson har på egen hand. Det är också lite... Vad säger du? Lite
betryggande? Ja, men det finns ju en anledning vart du söker tröst.
Ja.
Det är det ju såklart. Men man kan väl vända på det där. Och, jag vet inte om du skulle jämföra Champions League-matcher, stora matcher internationellt med klubblag. Vad siffrorna skulle bli då till exempel.
Så.
Eller ja, man kan, Sverige har inte förlorat mot engelsk motstånd någon gång när Robin Olsen haft sina leopardkallingar på sig. På lördag kommer han ha dem.
Jag kommer återkomma till lite sån statistik. Men det är det ena. Sen det andra är att man ska inte glömma heller bort att England har inte hållit nollan en enda gång i detta VM, trots att man har mött Panama och Tunisien. De har släppt in ett mål i samtliga matcher. Det är också lite gott att ta med sig, va?
Mm, alltså, mm. Vi har alltså hållit nollan i alla matcher, aha, utom mot Tyskland.
Så är det. Och sen då ska man nämna ytterligare en liten kuriosa grej. Så är det ändå så att av alla länder som är med i kvartsfinalerna så är det ett lag som har fler spelare än något annat. Alltså ett klubblag, och det är Manchester City.
Aha.
Manchester City, aha, är det laget som har flest spelare som representerar något klubblag i kvartsfinalerna. De har 11 stycken. Tvåa på listan är Spurs, också ett brittiskt lag.
Just det.
Som har 9 stycken. Och delad trea är PSG med United. Så att de tre klubblagen som har flest spelare i kvartsfinalen är från England.
Just det. Ja. Ja. Så. Det borde ju vara en hel del i och med att så många nästan alla ryska spelare är från Ryssland. Mm. Visar ju att det är en del ryska klubbar strax tillbaka.
Så är det säkert. Ja.
Krasnodar bidrar ju med några.
Så borde det vara. Okej, men då gör vi så att jag börjar lite kort här då med Jordan Pickford.
Jag börjar bakifrån.
Ja, Everton. 24 år gammal. 7 A-landskamper. Hans genombrott kom ju egentligen med flytten till Everton, får man säga. Det var då han började nafsa på den här första platsen i Southgates landslag. Sunderland född med en väldigt brokig karriär då, som har tagit honom genom klubbar som Alfreton Town, Burton Albion, Carlisle United, Bradford City, Preston North End. Och det var i Sunderland som David Moyes sa åt honom att han var tvungen att sluta leva som Mark Bosnich och bara käka skräp.
Alltså det var så?
Ja, det var
för
så.
Det är ju nästan... Han ser ju ut, han är lite lik den här gamla This is England, från den filmen du vet, mm, från den pojken. Han ser ju ut som någon som käkar lite för mycket godis, ja, bara på deluxe.
Definitivt så.
Så det var så lite förr.
Ja, det var så lite, och mm, just den här saken plockades upp då efter straffläggningen mot Colombia, där någon pigg brittisk supporter hittade en 5 år gammal tweet från Pickford, där han hade skrivit "Think Nando's is on the cards". Alltså han var sugen på snabbmat från Nando's.
Jaha,
skräpmat. Ja. Och då är det flera hundra supportrar nu som har startat någon slags insamling där de skulle då samla ihop pengar och handla på Nando's och bjuda ner denna mat till Englands landslagsläger i Sankt Petersburg. Men för att vara lite mer seriös så har Pickford berättat att han gjorde en grundlig analys inför Colombia-matchen med tanke på att han misstänkte att det skulle kunna bli straffar. Så han satt på egen hand och kollade igenom hur de olika colombianska spelarna har satt sina straffar tidigare. Och han fick då hjälp givetvis av målvaktstränaren. Och den som noterade mellan straffarna så kunde man säga att Pickford stod väldigt mycket med sin lilla vattenflaska. Och inte bara drack, utan han stod och tittade på dem. Och det var så att Pickford hade klistrat på en liten handskriven lapp med Falcaos statistik. Okej, han skjuter oftast till höger eller vänster respektive spelare. Så där blev han påminn då om de här sakerna. Så,
ja, lite som lite Jens Lehmann-stuk.
Exakt,
då.
Som
ja,
hade väl det i sitt, en liten lapp i...
Ja, mot Argentina 2006.
I benskyddet där typ. Mm. Och han sa det efter matchen att det var egentligen bara Falcao som överraskade honom utifrån den research som han hade gjort.
Ja, okej.
Okay. Så ja, det var det jag hade om Pickford.
Ja.
Då,
ja,
men, då kastar jag in dig i leken. Vad har du att säga?
Ja, men då går väl jag på min kanske, det är nästan min mentala favoritbild vad gäller svensk modern landslagshistoria. Och den har England en viktig roll i. I Holmgången, i sjöslaget på Wembley 1999, VM-kval. 0-0 slutar matchen, men oj vad det hände saker. Det är alltså den matchen där just Håkan Mild får Scholes dobbar på sig efter 5 minuter. Och Turbo kommer in och försöker skrämma David Beckham. Men bäst på plan tycker Lars Tommy, som de kallades då, Tommy Söderberg och Lars Lagerbäck. Det är Stefan Schwarz som inte med ett uns visar att de är rädda för England. England då var ju kanske mer skräckenjagande på papper än vad de är nu. Han tog emot tacklingar och han gjorde det med lugn och såg till att Sverige aldrig liksom riktigt blev rubbade. Efteråt så är hans fötter så himla uppsvullna av alla sparkar och dobbar han har fått på sig. Så han kan inte få på sig ett par vanliga skor. Så Schwarz kränger på sig ett par badtofflor. Och sen frågar han Lars Tommy, är det okej nu när vi har spelat matchen att jag på egen hand drar in till London Town? Träffar några vänner där. Han får godkänt för detta. Trafiken utanför Wembley är så kaotisk så Schwarz tar tunnelbanan. Och där står han alltså med sina badtofflor och sin fotbollsförbundet bag på väg in till London för att käka en bättre middag med tunnelbanevagnen full av engelska supportrar som börjar peka och känner igen. Och där står han helt opåverkbar. Jag älskar den bilden. Mm. Och ser Schwarz i badtofflor efter den monstermatchen på Wembley på tunnelbanan.
Ja, det är fint. London Town, vad har vi på det?
Ja.
Du Du sa det?
Jag var mer en omskrivning för att han skulle in till de centrala delarna. Ja.
Precis. Ja, då fortsätter vi med Englands startelva. Kyle Walker lär givetvis spela. 28 år gammal, City, 38 A-landskamper på den. Och med Kyle Walker så är det värt att tänka att han har en pappa som kommer från Jamaica, en mamma från England. Och här har vi en rätt stor grej i England, jamaikanska rötterna. Och det är värt att notera att det finns väldigt många spelare i både det nuvarande landslaget och i tidigare landslag som har en jamaikansk koppling. Det går att få ihop en hel startelva faktiskt. Och man har i mål David James, högerback förbi då Kyle Walker. Mittback Chris Smalling, Liam Murray Lester, vänsterback Danny Rose som också är med kanske. Vi har mittfältare Neil Lennon, Raheem Sterling, Alex Oxlade-Chamberlain, Theo Walcott, Dwight Gayle, Ruben Loftus-Cheek. Anfallare Dennis Sturridge. Avbytare kan man då ha Wayne Routledge och Nathan Redmond. Det är rätt häftigt ändå.
Ja,
och så är Jamaica som land är ju ett fotbollsland. Det är ingenting som vi hänger i julgranen. Precis.
Nej, Reggae Boys. De var väl med EM 98. Mm. Men Jamaica har ju varit en viktig del och gett mycket bra till England. Inte bara i fotbollen. Musik, de som är intresserade, så har det varit väldigt mycket influenser från reggae och Jamaica. Liksom allt från band som The Clash och Specials och så, och även i litteraturen. Mm. Är jag ute på tunn is när jag säger att Sadie Smith har jamaikanska rötter?
Jag tror det.
Att jag är det?
Nej, jag tror att det kan vara så. Jag tror att du har rätt.
Ja. Mm. Ja, men det finns ju, och det finns jättemycket jamaikaner kom till England. Mm. Så att det har märkts i både populärkultur och i alla områden egentligen. Mm. Men jag visste inte att Kyle Walker, var hans mamma eller pappa?
Hans pappa.
Ja.
Men det är också så, Kyle Walker är lite mer fotbollstaktiskt då. Kan man säga att i City så spelar han ju som en ren ytterback. I Englands då, tre manna central eller fem manna försvar, beroende på hur man vill säga på det. Så är ju en av de här tre mittbackarna då, bredvid Stones.
Just det.
Och den rollen tycker jag inte är klockan för honom. Jag tycker att där är faktiskt eventuellt den stora, där man ska attackera lite mot den kanten. Det känns som att han är lite vilse i sitt positionsspel i den här nya rollen. Så det är bara lite tips där till Pral väl, som har scoutat England.
Ja, det är Pral, eller?
Ja, jag tror
det. Var roligt när du sa så här, Pral gör just nu engelsk press. Det är något med den meningen som skoj. Jag skulle vilja höra hans engelska.
Ja. Vad har du där, Johan?
Nej, här går jag på just Gareth Southgate då. Förbundskaptenen som jag gör mitt bästa för inför lördag och ogilla, men som jag har svårt att tycka illa om. Han framstår som både klok och sympatisk utan att vara så där allt för träg heller. Mm. Och det typiska är såklart att det blev han som ledde laget som bröt straffförbannelsen. För de flesta engelsmän är han ju väldigt förknippad då med straffmissen på hemma-EM i semifinalen mot Tyskland. Och Southgate har i efterhand berättat att han har använt sig av den erfarenheten i sitt ledarskap nu. Och att de hade förberett sig så hårt inför en eventuell straffläggning. Han berättade att han den gången, så att säga, citat, bara ville få det gjort. Bara hafsade iväg straffen och den blev inget bra. Och det fanns siffror, så som du gillar, som visade då att England genom straffläggningshistorien, vilket de har haft ett uselt facit i, alltid har tagit minst tid på sig. Alltså vad det gäller att lägga straffen, vilket signalerar stress och kanske panik, att man bara just vill få det här gjort och då blir det kanske inte så bra. Nu hade England mycket längre reaktionstid, så att säga, att de förberedde sig mer. Och han hade också, vi såg ingenting av det här som en del minns kanske från straffläggen 98, när det är Merson som sitter med galna ögon och undrar vem som ska slå straffarna. Inget, och det som faktiskt Gerro hade i spanska, att där han går runt och, har du sett de bilderna för övrigt på han och Costa? Costa säger att Kocki kommer missa och sen säger, jag sa ju det. Mm. Att när man då så där letar frivilliga, det fanns inget sånt. Allt var planerat och alla, han visste vilka som skulle slå. Mm. Och också att de hade bestämt sig för att lite, det hade, fanns något uttryck på engelska, minns det inte nu, men där taktiken är att lita på att man slår straffen så bra så att den går in i mål. Ändra det inte om du får någon feeling när du väl är där, utan väl där du har bestämt och slår du den så bra som du kan så kommer han inte ta den ändå.
Ja, just det.
Och det fanns en massa mer grejer hur de hade förberedelser. Så det kan ju, finns något fint i att det blev han som fick vara med och faktiskt använda den där dåliga erfarenheten till någonting bra.
Ja, jag hörde det eller läste det någonstans, just att i förberedelsen så har de gjort så för att öka pressen. Dels har de gjort den här att de skulle gå de här meterna från mitt cirkeln till straffen när de tränade på träningar och sådär. För att de skulle få den här tiden och börja fundera. Men också att de på många straffläggningsträningar hade de varit tvungna att säga till exempel då Pickford, nu ska jag skjuta den i ditt vänstra hörn. och var tvungna att skjuta den där ändå, ja, för okay. att ytterligare öka pressen. Så då har de också tränat på sig hela tiden för att förbereda sig, eller för att minimera risken för att man ska sumpa det.
Just det, och just med Pickford var en annan grej. De talade om att äga situationen. Förutom vattenflaskan så kanske en del noterade att varje gång en engelsman skulle slå straffen så var det Pickford som levererade bollen. Mm. Att en känsla av att det är vi som är i kontroll kan ju låta löjligt. Och sådär. Nu vann de, men de har i alla fall lagt väldigt mycket tid på det. Så och fick betalt.
Vi går vidare med då den mittbacken då, alltså John Stones, 24 år gammal, City, 30 A-landskamper. Och han är ju den spelaren i som helst är den som startar uppspelen centralt då givetvis, och han är väldigt bollskicklig och så.
Och gjort ett par nickmål också.
Gjort ett par nickmål, och han hade 99% passningssäkerhet mot Tunisien i öppningsmatchen, men har ju en säsong bakom sig som har varit lite stop and go för honom då i City, där han har haft lite småskador.
Moderna engelska. Ja, Premier League-uttryck.
Han har gjort några matcher och sen haft lite småskada, suttit på bänken, varit utanför truppen, kommit tillbaka och gjort några matcher och så. Men fick spela lite på slutet då när City hade säkrat ligagullet och så fick han spela. Pep kände väl att det behöver han. Och han är ju onekligen en, liksom, en blivande världsmittback. Han har ju allting faktiskt.
Han är på den nivån.
Ja, det skulle jag säga.
Eller han kommer till den nivån.
Och han är den som styr också i backlinjen. Men framförallt så tycker jag att man kan se väldigt tydligt att han alltid vill hitta en offensiv. Han är inte så att han vill bara rulla ut den till Kai Walker. Eller till Maguire eller till Ashley Young, så att han vill hela tiden hitta något centralt så. Och tror att Tom Prahl också då har sagt till exempel Ola Toivonen, att ligg jävligt nära John Stones hela tiden och försöker hinna precis som de gjorde, mexikanerna gjorde mot tyskarna med Hummels och sådär, och ligga nära honom med uppspelen och så. Så att, det är väl det jag har att säga om Stones.
Ja, nästa klenod snor jag just från Gary Southgate faktiskt, som i Talksport när han var med där.
Det var jag var med.
Ja, berättade om denna. Och det handlar om Paul Gascoigne. Det kommer säkert bli en del Gascoigne här framöver, för han bidrar ju till klenoder. Gascoigne var ju hyperaktiv, och under VM 90 så var förbundskaptenen Robson lite bekymrad över att han spillde så mycket energi mellan träningar och matcher. Till och med på matchdagen när de skulle möta Tyskland så utmanade han ju två äldre amerikanska turister på tennis och spelade på hotellet på någon bana där. Mm. Så till EM 96 så hade Terry Venables kommit på en bra idé, tyckte han, för att få Gassa lite lugn. Det var att han skulle fiska väldigt mycket. Gascoigne gillade att fiska, och fiska är lugn aktivitet, så när det var matchfria dagar så åkte han ofta ut, ofta tillsammans med David Seaman, och fiskade för att hitta lugn och ro. Han blev jagad ändå förstås. Tabloiderna var där med kameran och långa objektiv. Och han snodde ju bland annat Piers Morgans nya mobiltelefon och kastade i vattnet. Men på matchdagen när de skulle spela semin mot Tyskland, då fick man inte fiska. Det gick inte att dra iväg till någon sjö på matchdagen, utan de skulle vara på hotellet. Och då var han nervös och gick runt och var hyperaktiv. Och då kom Brian Robson, den gamla spelaren, med en bra idé. Han levererade ett litet minifiskekit. Och så fick Gassa gå ner till hotellbaren och sitta och fiska, låtsasfiska i baren. Och så la de liksom låtsasgrejer i klänyper som en fiskdamm ungefär. Den bilden gillar jag också.
Ja, vi rullar vidare med försvarsspelarna här då. Då blev det Harry Maguire som kliver in bredvid Stones då, som är mittbacken egentligen. 25 år, Leicester City, 9 A-landskamper. Och precis som Kyle Walker, född och uppvuxen i Sheffield. Han har spelat i princip 90 minuter i varje match sedan han gjorde sin elitkarriärsdebut som 18-åring. Som fram tills bara för ett år sedan var i Hull och sen då till Leicester. Och han spelade samtliga Premier League-minuter den gångna säsongen för sitt Leicester City. Så att det är en icke skadebenägen spelare.
Ja, får man säga.
Han har då tagit över, får man säga, också Gary Cahills plats i mittförsvaret. Och är en typen av spelare som nu då bör ryktas till de lite större klubbarna. United och Liverpool och Chelsea och sådär. Så att det är inte omöjligt att han kommer göra en större flytt här i sommar. Men väldigt stark i närkampsspelet, bra på huvudet och säker med bollen. Och man tror han har lite den här Mamadou Sakho-stilen över sig. Det ser lite ryckigt och lite stabbigt ut ibland. Så. Men han är faktiskt också snabb, ja. Ska man komma ihåg. Så att jag tror att han tar säkert både Toivonen och Berg i djupledsspelet. Så det är väl det jag har att säga om
Maguire.
Ja, och jag har nu ingen riktig klenod utan mer en fråga till dig. Mm. Senaste VM-matchen England-Sverige från 2006. Mm. Gruppspelet efter den Paraguay-matchen så blev det 2-2. Ja, nu har han svarat på frågan. Ja. Gerard gjorde ett mål. Vilken engelsman stod för det andra? Ett drömmål. Uh-huh. Det var alltså Joe Cole och det minns du uppenbarligen tydligt.
Absolut.
Då.
Ja. Ja, det var ju Englands Messi då.
Ja, precis. Det är det han rassade ner. Han hade faktiskt skrivit att han skulle bli Englands Zidane.
Englands Zidane. Ja, jag minns mycket väl när
Liverpool... Men kommer du ihåg hur hypad Joe Cole var när han kom fram i West Ham?
Jag minns mycket väl när Liverpool köpte honom. Var ju Roy Hodgson nybliven tränare. Och han anslöt. Och jag kände som att detta är ju... Vi gör ju liksom en värvning som vi nästan aldrig har gjort innan. Vi köper en världsklassspelare.
Ja.
Och sen tror jag att det var i debuten mot Arsenal där första Premier League-matchen som han orsakade väldigt sent... Om det var ledningsmål eller kvittering för Arsenal. Och om han inte också blev utvisad. Sen efter det så gick det bara utför. För hans karriär får man ändå säga. Det gick rätt snabbt där. Från att han var väldigt upphypad till att han blev först medioker. Och sen rätt till och med lite utskattad.
Ja, var någon artikel för om det var ett år sedan eller två. Då han var, kan ha varit i Coventry. Det var i minst i League One i alla fall. Och då försökte, då var vinkeln att det här var ändå härligt för det var tillbaka till rötterna på något sätt och lite real English football, men man kände ju att det fanns en liten sorg där, Joe Cole. Men är han fortfarande kvar i Tampa?
Ja, han är det.
Ja,
han är
det får han väl vara nöjd med.
Ja, det får man ju säga.
Det är bättre än Coventry. Ja. I alla fall socialt kanske.
Ja. Vi går vidare då med den sista försvarsspelaren i, man kan säga Ashley Young kanske är det också, vi återkommer till det. Men det är då Trippier, Kieran Trippier. 27 år.
Pratar vi wingback nu?
Mm, det får vi ändå säga i detta Southgates England. Spurs 10 allanskamper. Och det kanske var några som noterade hans trasiga tröja mot Colombia. Gjorde
det,
Jan?
Det tänkte jag nog inte på, men det är Trippier som står och försöker hålla stolpen vid Colombias kvitteringsmål, va?
Det stämmer.
Det tyckte jag var roligt med Pickford för övrigt. Var det Blizzard som gick på det? Han gjorde den där monsterräddningen på skottet som ledde till hörnan. Och menade de då att den hade inte gått in, så att de bara gick på vinkeln när alla andra, att han var målvaktshjälten, att tyvärr så orsakade han hörnan som ledde till Colombias kvittering.
Mm, det är också en historierevisionism.
Ja, men jag minns, nej, vad var det med hans
utrustning? Det var ju inte så att den bara slet sig sönder i någon närkamp eller att någon kolumbiansk spelare drog hans tröja, utan det var ju från minut ett. Och han har själv gjort den här grejen. Han klipper upp den i halsen liksom. Och man skulle kunna tro för att han har en jävligt stor tatuering som sticker upp där från bröstet. Att ville han bara blotta den? Är det fåfänga? Och så att han ville vara lite häftig. Men det har kommit rapporter om att han tycker att den sitter för tajt, den här tröjan. Och därför så gör han det på eget initiativ. Det handlar inte om att han ska visa upp sin tatuering.
Säger han.
Säger han, ja, precis. Vi vet inte riktigt. Men det man skulle kunna säga om Trippier är att han faktiskt har gått in och det har börjat pratas om. Han slår ju frisparkarna. Det är inte Harry Kane som slår dem, eller det är inte ens Ashley Young.
Jag trodde att de fick ett jättebra läge som han tog, där de fick vänta väldigt. Det var väl där när Barrios ska vara glad att han inte blev utvisad. Exakt. Med den där lilla konstiga skallningsförsöket. Jag blev förvånad att inte Ashley Young tog den frisparken.
Ja, precis. Och Hasse Backe var också väldigt så eldologer, eller inte eldologer, han var vansinnig efteråt. Han sa, det är otroligt, att det inte Ashley Young, Englands överlägset bästa frisparkskyttalen. Men det tror inte han är. Jag tror att Trippier är det. I Spurs har han väl inte fått ta så många frisparker, men därmed så har han levererat högklassiga. Han är nog den bästa inläggsspelaren i Premier League, skulle jag nu säga. Alltså. Väldigt distinkt. Och i Spurs, vilket han inte har gjort så mycket i England, är att han slår rätt många flacka inlägg, alltså längs med marken då, som inte sällan Kane är där och stöter in. Men i landslaget så har han slagit de lite högre bollarna av någon anledning, det vet jag inte.
Det får jag gärna fortsätta göra. Jag är ju rädd för de där låga, det tänkte jag på matchen mot Schweiz, så att så här, hur kan de fortsätta slå de här höga pastejerna, särskilt han Rodriguez, liksom utan med fart och så, för man var mer rädd för de här låga spelare kommer och fyller på med fart. För där kan det ju också, jag menar, en otålig studs eller vad som helst. Så för mig så kommer jag hoppas att Trippier kör med sin engelska landslagsstil och fortsätter med de höga. För jag är mer rädd för de flacka, låga, hårda.
Stort United-fan som barnsben.
Massive.
Men blev att han tillhörde City i väldigt många år. Men gjorde inte en enda match för dem. Utan det var utlåningar och sen då sedermera Burnley. Och sen 2015 i Spurs.
Ja, detta om Kevin Trippier alltså. Nu tänkte jag backa till 66 och inte VM-turneringen i England, utan vad som hände några månader före, när det var stor katastrof i England i och med, vet du vad som hände några månader före VM 66?
66.
Som nästan hotade hela turneringens existens.
Ska vi se, The Big Freeze var det inte då.
Nej,
det var inte dimman.
Ja, det kan det ha varit. Det var säkert lite fog.
Ja.
Men det som framförallt hände var ju att VM-pokalen stals.
Ja, just det.
Denna mycket kända buckla. Den var på någon form av utställning i England och den var noggrant vaktad, men han som hade ledde vakterna var ledig och resten av vakterna var drack kaffe eller en var pint. På toa eller tog en pint eller något, och då var en tjuv där och snodde denna, och den var borta i flera dagar, och panik i VM-ledningen förstås. FIFA-chefen fick inte ens reda på först vad som hade hänt, och i hemlighet kontaktades en silversmed i England för att göra en kopia, och så i värsta fall hoppades de att ingen skulle märka någonting. Men efter ett tag så får de tag på tjuven som har gjort det. Han har däremot inte
fått tag på tjuven.
Ja, de grep honom.
Ja.
Men han hade då inte bucklan. Han ville inte säga var den fanns heller. Skulle bara säga var den fanns om polisen var schyssta nog och släppa in, som han sa, en kvinnlig bekant till fängelset i Brixton. Men de funderade på detta. Men under tiden då så är hunden, jag tror det var en terrier, Pickles, ute på en promenad morgonen. Och sniffar under en bil. Där ligger ett paket, och invirat i tidningspapper ligger också bucklan.
Pickles doftar till sig en VM-buckla.
Pickles blev ju enormt känd. Alltså, du kan ju prata om bra tidningsstory. Och att hjälten blir en liten... Jag hoppas att det var en terrier nu när jag säger. Vi säger att det var en terrier för sakens skull. Men så England skulle ju också sen lyfta den här VM-bucklan.
Det låter ju helt otroligt.
Det här är en ganska känd historia. Jag blir förvånad att du inte känner till den.
Ja, men det låter ändå otroligt att en hund sniffar upp en VM-pokal.
Ja, det gjorde Pickles. Pickles var ju kanske Englands mest kända hund. Ja. Om tiderna. Pickles saves the day.
Den här,
ja, men då är det många. Då har du mycket material att gå igenom.
Ja.
Du har inte hört om detta.
Nej.
Ja, otroligt ju. Ja, du får göra. Du kan ju lägga dem på det om du vill.
Ja,
Pickles saves the day var rubriker många, på många ställen. Alltså. Ja, gör ditt bästa. Gå vidare med startelvan nu.
Då går vi vidare till mittfältet och har vi Jordan Henderson, 28 år, Liverpool, 42 årlandskamper. Det är kanske lite lustigt att tänka på det idag, men han prydde FIFA-omslaget 2016 tillsammans med Messi, alltså den engelska upplagan av PlayStation, PS. FIFA, det är ändå anmärkningsvärt, får man säga. Men det är en komplex spel att bedöma, och jag har sett att rubriken har swishat förbi mer än en gång i England, där han beskrivs som the best worst player in the Premier League. Och det finns ju något där. Han är inte liksom gudomlig på något annat än att löpa och kämpa. Det är han ju väldigt, väldigt bra på. Han är lite långsam, lite begränsad i sitt passningsspel, inte så teknisk, lite för dålig offensivt, lite för slarvig defensivt, men ändå oerhört viktig. Och det är väldigt delade känslor i Liverpool med honom. Dels för att han är lagkapten. Är han så bra att han ska vara lagkapten för Liverpool? Men å andra sidan så är han liksom... Han är så jävla viktig för Liverpool och för Englands landslag.
På vilket sätt då?
Nej, men för att har han det här lite James Milnerska i sig, att han är ett superproff, så att han är den som liksom, vad ska man säga, han backar aldrig, han verkar inte vara så rädd av sig och sådär. Samtidigt så är han då väldigt ifrågasatt, och det är, Liverpool spelar bättre när han är med än när han inte är med, utan att någon riktigt kan förklara varför.
Men du har siffror på detta?
Ja, men jag har siffror på att sen i juni 2014, när då England förlorade mot Uruguay med 2-1 i VM i Brasilien, så har Henderson spelat 29 matcher för Englands landslag. Inte en enda gång har England förlorat sen 2014, sommaren 2014, när Henderson har spelat i Englands landslag. Det är 26 vinster och 3 oavgjorda på de här 29 matcherna. Det säger också någonting utan att man riktigt vet vad det är.
Om du skulle lägga de här i varsin vågskål, att ena för att antingen lugna eller stressa upp dig inför matchen. I ena vågskålen så ligger Hendersons siffror där och att de inte förlorar med honom på planen. Och i andra vågskålen ligger de här övertaget Sverige har i antal landskamper. Vilket gör dig, vilket väger tyngst?
Övertaget i Sveriges landskamper.
Ja, det är bra.
Nej, men det är en sån superträningsprodukt är det. Och Alex Ferguson sa ju tidigt när han lämnade Sunderland för Liverpool att det var rätt anmärkningsvärt att han gick ut och sa det. Det var inte en av Sir Alex bästa stunder. Men han gick ut publikt och sa att han tror att Henderson kommer inte kunna spela så många år. För att han har liksom en...
Bränner ut sig?
Nej, han hade en löpstil som han sa att det kommer slita sönder hans kropp. Och kanske har han rätt. Han har ju haft rätt mycket skadehistorik senaste säsongen. Kom tillbaka precis här på vår slutet, spurten av säsongen och Champions League-finalen och sådär. Men att han har liksom en löpstil som är lite speciell. Han springer lite som Forrest Gump gör. i filmen. Väldigt upprätt så. Ja, på Michael ett sätt Johnson. Som inte är så fotbollsmässigt. Som gör att han ser lite udda ut på en fotbollsplan. Och det är väl visserligen en rätt bra beskrivning att han ser lite udda ut. Men han tillför någonting som är lite svårt att sätta fingret på.
Ja, men som statistiskt sett har varit viktigt.
Ja, det var med kaptensbindeln precis innan VM när Southgate gav den till Harry Kane.
Just det. Efter Henderson så blir det kort här. Och det här är bara en lustig form av skräckskada som England drabbades av i VM 90. Jag har bara rafsat ner i all hast här. Brian Robson, inte förväxlar med Bobby Robson som var förbundskapten. Men Brian Robson var stor mittfältsgeneral. Han kunde inte spela resten av VM. Har någon gång varför?
Nej.
Gassa låg...
Jag fiskade och fångade honom.
Ja, han låg i en väldigt tung järnsäng som Brian Robson hade på sitt rum.
Det är klart.
Och han var gassa bara, låg och retades, ville inte flytta sig och var störig. Och Robson skulle flytta sängen, men får då järnsängen på tån. Och den skadan stoppar honom sen.
Ja. Så jag tänker fortfarande på den jävla Terriern 66.
Pickles, ja. Pickles, ja, det är otroligt att du inte har hört om Pickles.
Ja. Vi går vidare med mittfältet. Dele Alli, 22 år gammal, Spurs, 27 A-landskamper. Här är också lite grann om hans bakgrund och hans föräldrar då. Han föddes i Milton Keynes till en nigeriansk pappa och en engelsk mamma. Pappan flyttade till USA bara en vecka efter födelsen av Dele Alli. Och han växte upp då i ett alkoholiserat hem med sin mamma. Som drack mycket och ofta. 9 år gammal då så flyttade Dele Alli till Nigeria där hans pappa nu då bodde. Han bodde där ett par år innan han flyttade tillbaka till England och till sin mamma som då var nykter. Och innan han då, efter några år då med sin mamma igen, så flyttade han in till en lagkamrat i Milton Keynes och till hans föräldrar. Och det blev sedermera det som han kallar sina adoptivföräldrar. Han växte upp där med dem och gav honom en trygghet som han kanske hade saknat under sina första 12-13 år. Och den som då tittar på hans tröja ser att det står Dele på hans tröja, inte Alli. Och det var ett beslut han tog 2016. Innan dess så stod det Dele Alli, tror jag, både och på hans tröja i Spurs och så. Och han tog bort Alli efter att han sa att han kände att han har ingen riktig koppling till det familjenamnet. Och det var väl en markering mot den stökiga uppväxt som han har haft.
Ja, kan du berätta för mig vad gäller Dele Alli att jag vet ju att Tottenham går bra så där och ibland ser jag en match. Men jag upplever ju nästan att han var mer hypad inför EM 2016 och då var det jättemycket artiklar om honom. Mm. Hur har han varit sedan dess om man säger så? För nu är han mer som att han bara är med i laget.
Ja, det är väl för att han kom fram där med dunder brak. Han gjorde en super första säsong i Spurs då när han var 19 då kanske.
Mm.
Och det gillar ju engelsmännen givetvis att hypa de unga som är fortfarande tonåringar. Men han har ju fortsatt, jag tror att poängmässigt så har han nog hela tiden liksom ökat för varje säsong som har gått. Så att, jag menar, han har ju varit minst lika bra den här säsongen som förra säsongen och gjort en hel del viktiga mål och sådär mot de större lagen.
Just det, ja. Ja, men bra. Nu blir det lite klenodmässig mediehistoria här. Många, nästan de flesta, känner nog till att Glenn Hussein fick 6 getingar på Wembley 88 efter en fenomenal, vad ska vi kalla det, en glidtacklingsinsats. Och fredade Sveriges mål. Och Sverige höll nollan. Han fick då som första person någonsin betyget 6 getingar. Ska man veta att Expressen var ganska hård med getingbedömning på den tiden. Anders Björkman, nöjesredaktören, var ju känd för att han aldrig gav 5. Mm. Han har aldrig sett något så bra, fast han varit på 1000 shower.
Kommer du ihåg vilken typ av käk som Glenn Hussein gick ut och käkade i London natten med några lagkamrater och tog sina bash?
Nej, men jag vill gärna höra.
Jag tror det var mexikanskt.
Alltså, Nandos?
Kanske.
Om det fanns
då. Jag tror det var mexikanskt. Det var, eller om det var karibiskt. Det var något åt det hållet.
Ja, det var en... Det smakade gott den kvällen, gott, kan man säga. Ja. De flesta däremot inte känner till kanske historien varför det blev 6 getingar. Det här skrev vi en mycket, mycket kort drapa om för några år sedan i Offside, där vi intervjuade Göran Söderlund som var en av Expressens getingbedömare tillsammans med Lasse Olsson och Thomas Malmen Malmqvist. De fick då den här idén när de gick från Wembley att fan vad bra Hussein var, så ska vi ge 6 getingar, det kan vi inte göra. Och så gjorde de det. Sen blev det lite bråk för Malmen Malmqvist använde det i sin krönika. Göran Söderlund är lite bitter här när vi intervjuade honom för att det var hans idé, tyckte han. Mm. Men nu blev det liksom Malmen som fick den. Och så berättade han om hur det här följdes upp sen när Sverige gick till VM i Italien genom en match mot Polen då Jonny Ekström gjorde ett briljant solomål. att då var det också tjafs om betygen. Och så berättar Göran Söderlund. Då skulle jag, Hans Linné och Steffo Törnqvist, som jag alltså var krönikör före Mats Olsson, komma överens om betygen. Vi var på Steffos hotellrum och redaktionen ringde och frågade vad vi tänkte ge Johnny Ekström. En tvåa, svarade vi. Framförallt Steffo tyckte att Ekström varit blek i matchen, förutom solomålet. Stockholm skrek i luren. Den är inte kloka, han ska ha minst en fyra. Steffo låg på sin säng med en konjakskupa och lekte med sin fina reservoarpenna. Han stod på sig. Vi satte en fyra ändå till slut. Steffo tog bort sitt namn under betygen.
Klart han lade en liten konjakskupa.
Ja, jag undrar om han verkligen gjorde det. Den borde du fakta ganska mer än Pickles.
Ja, det var. Ja. Vi kör vidare med Jesse Lingard, som då är mittfältare slash anfallare får man säga. 25 år gammal, lite äldre än man tror. Det känns som att han är som Dele Alli kanske.
Ja, faktiskt.
22. Men United då givetvis och 15 A-landskamper. Och här tänkte jag använda lite grann som jag läste, jag tror det var BBC som hade intervjuat Michael Carrick, som ju la skorna på hyllan nu efter den här gångna säsongen och ska bli då Mourinhos assisterande i United. Som berättade om redan första gången som han träffade Lingard. Och då var Lingard kanske bara 15 eller sånt där. Och han såg direkt att detta var något utöver det vanliga. Men också att han var väldigt tunn och lite muskler helt enkelt.
Mm.
Och redan 2012 så var Ferguson ute och sa att han förutspådde att Lingard skulle bli en så kallad late bloomer. Just för hans fysik.
Växa i kroppen.
Ja, precis. Och mycket riktigt så är det väl så. Man får säga att det är den senaste en och en halv säsongen som han har fått sitt genombrott i United. Innan dess så var det lite osäkert om han skulle ha det som han har. Men det som Carrick tryckte mest på, och som han redan såg då när Lingard var typ 15 och som han säger ännu mer nu, är just hans oerhörda kvaliteter utan boll. Att han har en spelförståelse som sticker ut även i United. Och att han hittar de här ytorna. Att han är hela tiden spelbar. Han sa att visst han kan dribbla, han har fart, han har ett bra avslut och sådär. Men där är han någonting. Han sa som mittfältare så är det en dröm när man ligger lite bakom. Har den typen av spelare som hela tiden hittar ytorna. Så att det är väl någonting som också Paul. Jag hjälper Paul.
Ja,
skickar saker till faktura till förbundet.
Jag vet inte när podden kommer komma ut, men om Paul hinner snabblyssna på den och ge några sista instruktioner till Janne.
Ja, precis. Nej, men att hans rörelsemönster utan boll är exceptionellt. Och det får vi se ut med. Det blev väl att Sebastian Larsson kanske får ta rygg på honom.
Det finns något typiskt med de här tränarna som gärna vill framhålla skickliga spelare och att de då ska berätta hur bra de är utan boll. Mm. Kommer du ihåg när du inte hade ett samtal med Rasmus Elm om spelet utan boll?
Ja, det var inte lätt.
Nej, det kom ju just av att för Rasmus Boll. Rasmus Elm var ju framförallt, han var ju väldigt bra med boll när han kom fram. Men det var väldigt typiskt då att Lagerbäck ska framhålla hur bra han var utan boll.
Ja, men det är det sådär tränarlingo.
Ja, det får man säga. Ja. Ja, då har de det gemensamt då, men de kan även lira med kulan.
Yes.
Här är en quizfråga igen, en kort sådan. Hur gick det för England i VM 94?
De åkte ut efter gruppspelet.
De var inte med i VM 94.
Nej, 94.
Nej. Och Gary Southgate kommer...
Just det, ja. Det pratar vi om ju när...
Ja, det finns på band så att säga. En jätterolig dokumentär där de fick följa Graham Taylor. En av de mest utskällda förbundskaptenerna i modern engelsk tid.
De var väl inbokade förhand på en turné i USA som de åkte dit innan VM började.
Ja, just det var där Merson var sen och precis. Inte var så nykter. Och så.
Nej, exakt.
Men Graham Taylor var en enorm driftkuck när han inte tog, jag tror de torskade väl mot Norge bland annat och Holland. Han är då myggad eftersom de följer honom i en dokumentär och det blev många klassiska citat som kom därifrån och han blev väldigt hånad. Så då kunde det vara lite kul att han ändå repade sig och han gjorde väl okej med Aston Villa så småningom. Men de missade alltså 94, det som vi så gärna pratar om i dessa dagar.
Då går vi vidare med Ashley Young, the king of diving. Ja, det är ju så både...
Vadå?
Nej, men både Sir Alex och David Moyes under tiden i United berättade öppet att de hade pratat med Ashley Young om hans förbläss för att lägga sig ner och att överdriva teatraliskt.
Ja, nu när du säger det, Kraft hade fått prata om detta.
Mm.
Det var på Independent site.
Ja, det var luddigt. Jag läste den texten också. Det var luddigt. Han sa ju inte... Kraft sa att jag är United-supporter så jag har stenkoll på Ashley Young. Vi får vara väldigt försiktiga när han kommer in i straffområdet och så.
Men rubriken var diving. Liksom.
Ja, han nämnde inte det med ett ord.
Nej.
Så det var också en liten hållvinkling från det fina Guardian.
Ja, en annan grej jag tänkte på med rubriken. Jag kanske läste slarvigt, men Jesper Husfeldt och Anders Andersson var ju med om en otäck bilolycka på vägen till innan de skulle kommentera Sverige-Schweiz. Och deras taxibil körde in i en annan bil, och jag tror att i alla fall att Anders Andersson fick något skrubbsår. Mm. Men där var det märkligt. Där såg jag Puffen var på Twitter från Sportbladet. Vi trodde att vi skulle dö, och ett citat jag sen aldrig hittade. Sådana grejer känns så konstiga, för det var ju så liksom obehagligt ändå. Att så här, men det såg jag aldrig, det citatet.
Ja. Så de la ut på Facebook ett litet hjärta. De lever.
Kanske en sån fall som bicepsen Moja kämpa vidare.
Så. Men i alla fall, det har ju varit så historiskt sett att Ashley Young tror att han har vunnit den inte så återvärda ligan eller statistiken ett par säsonger. Att han är den som har åkt dit för flest gula kort.
Där Dele Alli också, finns, det en ska man sån, säga. Finns det en sån tror jag? Gyllene svanen?
Ja, jag tror att Dele Alli faktiskt tog hem den om det var den gångna säsongen. Så att det är inte så smickrande kanske.
Filmar han bättre än vad Neymar gör?
Ja, jag läste en text, en intressant text i New York Times igår, där reportern hade pratat med, ska man säga, skådespelare, coacher i USA, där de hade fått sitta och kolla igenom en del matcher. Bland annat hade de fastnat vid Neymars, får man säga, ändå överdrivna reaktion efter att han blev stämplad i matchen mot Mexiko.
Ja, det är inte den enda teatraliska reaktionen under detta VM.
Precis, och det är ändå intressant när man tänker på det. De tog inte riktigt upp det i texten, men det fick mig att fundera på att det är ändå så att Neymar tillhör de absolut bästa i världen, och han gör säkert det mesta han kan för att hålla sig kvar där och för att fortsätta utvecklas, förbereda sig och träna hårt som fan och sådär. Men när det kommer till den här biten som ändå är en så pass stor del, han får mycket stryk, men när det kommer till den här biten att trilla och att, där är, tillhör han ju bland de absolut sämsta i världen.
Du menar dålig på att filma helt
enkelt? Dålig på, riktigt, riktigt dålig på att filma. Där har han ju sån jävla utvecklingspotential.
Kan vi vända oss direkt till Neymar då och säga att helst skulle vi se att du slutade filma, men om du absolut måste filma, filma lite bättre.
Exakt så. Men en liten sista sak med Ashley Young, det är ändå så att han har varit många, många år nu innan varje Aston Villa, men många år i United. Och det intressanta är att den här säsongen som gick nu under Mourinho är att han har inte spelat så många matcher för United som han gjorde den här säsongen. 32 år gammal, fyller över 33 i år. Jag tror att han startade, han gjorde 30 ligamatcher. Så många matcher har han inte gjort någon gång under sina år i United.
Nej.
Så att han har ändå en kurva som går upp, och det är ju den här omgörningen från liksom en ytter till att han är en ytterback och så.
Just det. Mm. Sverige-England, EM-kval 1998, Råsunda, det som kanske får beskrivas som Söderbergs och Lagerbäcks första triumf.
Jag var där.
Du var det?
Jajamän.
Ja, och då såg du då Alan Shearer tidigt sätta ett frisparksmål.
Nej. Så jag var ju och köpte en öl.
På riktigt?
Sant. Jag var där med min dåvarande flickvän. Och min dåvarande flickvän trodde att jag var 2 år äldre än vad jag var.
Varför då?
Vi träffades här i Napa, det är en lång historia. Jag ljög första gången vi träffades. Så blev jag ändå kär.
Och så trasslade du in.
Så hade jag inte mage att berätta att jag var 2 år yngre än vad jag var. Så jag var inte ens myndig för att köpa de där ölen. Men jag hade min kompis lägg. Och så var vi där med hennes kompisar som då var över 18. Så jag var väldigt nervös när jag skulle gå och köpa de där ölen. För jag var tvungen att visa lägg. Men då stod jag och missade Shearers mål.
Men då kunde du kanske inte njuta i fulla drag av Sveriges oerhörda match.
Absolut inte. Jag var livrädd hela tiden.
Ja, för oss som lite mer vattenkammande gossar som satt och såg matchen hemma på tv, så fick vi se en väldigt häftig match där Fredrik Ljungberg då fortfarande i Halmstad har något av en show, och där Johan Mjällby trycker in ett viljemål bland annat, och Sverige vänder och vinner med 2-1. Mm. Men det jag framförallt minns, jag hade ju fortfarande vissa förhoppningar om en tenniskarriär, så jag minns att jag var i Simon Banks hemtrakt i Kinna. Så jag spelade i Borås men boende i Kinna, och så var jag laddad inför matchen skulle vara, så jag köpte en Expressen. Och jag minns så tydligt en arrad bild med Magnus Hedman, målvakten, där han berättade om sin vinnarfrukost som gick ut på att han åt en jäkla massa ägg. Så jag var tvungen att kolla om jag kunde hitta den nu inför, och det gjorde jag. Det var Hans Linné som hade skrivit den, och jag vet inte vem som hade tagit bilden där Hedman sitter med sina ägg, men jag kan ju bjuda på ingressen i alla fall. 4 kokta ägg till frukost och England till middag. Jag äggar upp mig, det är min nya hemliga uppladdning, säger Magnus Hedman. Och så då en arrad bild på han med äggen. Han släppte då in Shearers frisparksmål, men annars så fredade han sig. Det var en solid frukost. Var du i England som inte ens äter frukost?
Ja, det måste han ha börjat med.
Ja, det var ju ändå roligt vad Vardys diet när han kom fram i Leicester var. Allt var ju bara, I washed that down with another Red Bull. Det var deppigt.
Vi går vidare. Då har vi Raheem Sterling. 23 år, City, 41 A-landskamper. Och han gjorde 23 mål för City den gångna säsongen. Lika många mål som han totalt gjorde under sina första 4 seniorsäsonger i Liverpool. Dock har inte Raheem Sterling gjort ett landslagsmål sedan den 9 oktober 2015 i landskamp mot Estland på Wembley. Det är ändå anmärkningsvärt.
Ja, så han var ju irriterande för Colombia, framförallt i första halvlek. Mm. Jag.
Men har ju också inför VM, vi pratade lite grann om honom när vi var i Ryssland och vi tog upp The Players Tribune-sajten och samma dag där så hade ju de publicerat då den här som blev väldigt uppmärksammad och som gjorde att ändå kanske en del engelsmän skämdes lite grann i efterhand när de fick ändå en inblick i vem han var och hur han såg på allting och sådär.
Ja, varför skämdes de? För att de har...
Nej, men för att de kanske hade varit lite för mycket brittiska eller tabloidiska i sina författade meningar.
The spoiled brat och så.
Ja, ja, lite så. Och där han då berättade om en väldigt tuff bakgrund med också amerikanska spår. Men också den här tatueringen som avslöjades. Det var väl strax innan öppningsmatchen mot Tunisien där han hade liksom en M16 gevär tatuerat på vaden och så. Och folk tänkte, vad fan är detta för jävla vålds glorifierande och så. Men han menade snarare att det var tvärtom på något sätt. Jag kan inte riktigt
det. Några frågor som återstår.
Frågor. Men det var ju så när han kom till Liverpool. Det var ju en hel del grejer som inte var så smickrande för honom. Han, det var 2 gånger som han var stod åtalad för någon typ av abuse mot sina flickvänner. Båda gångerna friades han dock, den ena gången för att ett vittne inte dök upp, tror jag. Men det var rätt mycket trubbel där och det var en väldigt stökig uppväxt, tror jag, som följde med honom de första åren i Liverpool. Och det var Brendan Rodgers gjorde nog sitt bästa för att försöka hjälpa honom, men det var tabloidpressen i England älskade ju att hela tiden försöka skriva om honom på sätt som inte alltid kanske var korrekta, men som ibland också det fanns fog för att det var stökigt.
Ja.
Men nu verkar det som att han har blivit en helt annan person.
Och ett definitivt hot mot svenska backlinjen med sina löpningar.
Absolut, så är det.
För det tänkte jag också på mot Schweiz när de satte in, när avbytaren på slutet som kanske inte var så tekniskt, men han i alla fall utmanade en backlinje med boll. Mm. Att det kan ju verkligen Sterling göra. Så att det kommer att bli något annat än bara inlägg från England.
Ja, och det känns som att det är också sån där statistik som jag inte gillar när jag tar upp det här, att han inte gjort ett landslagsmål sedan den 9 oktober 2015 mot Estland. Det ligger ju där, det måste ju komma snart.
Ja.
Och kommer det mot England?
Han trivs mot lag som har Östersjön runt om sig.
Ja, fan, det känns inte alls
bra. Vi kan gå på precis vad som helst. Ja, jag vet inte om jag har tajmat fel här, men det här är min sista.
Ja, jag har kvar en spelare.
Ja, men vad bra. Ja. Det här är egentligen bara ett tack och en påminnelse om vad vi har England att tacka för inom fotbollen. De kom på den här sporten och vi är kraftigt influerade av den. Och vad otroligt lite det pratas om engelsmannen George Rayner i svensk fotbollshistoria. Han ledde då Sverige till sin största VM-merit någonsin, till silver VM 58. Visst, det var annorlunda då. Det fanns en så kallad uttagningskommitté och det hette inte förbundskapten utan han var då tränare. Men han var ändå tränare och han var tränaren som, det är så himla mycket snack om Bob och Roy och så. Märkligt, jag tror aldrig vi har skrivit ordentligt om George Rayner heller. Den här engelsmannen som kommer in och tränar Nacka och Grenoli och gänget fram till ett VM-final mot Brasilien. Men George Rayner tror jag inte många ens har koll på.
Nej, jag har inte det.
Nej, och så a big thanks to George.
Vet du hur blev det att han blev svensk förbundskapten?
Nej, men Sverige tog ju in ganska, det var ju inte bara Ungern var ju en annan som låg långt framme och det var ju ganska många olika coacher från andra länder som klubblag tog in. Mm. Liksom allt från Malmö till IFK Norrköping. Och, så det var lite ödmjukt kanske från svenskt håll att man insåg att vi behövde hjälp från de som har kommit lite längre. Så det i sig var inte så himla ovanligt då att man hade utländska tränare.
Det som ja, vi pratade ju också här tidigare i Ryssland om ryska influenserna i den fotbollen som vi
ändå ser.
Ja, precis. Som ju kom till när han tog med sitt, var det Lokomotiv Moskva eller vad var det?
Det var något Dynamo Mest, tror jag.
Ja, det var det kanske. Där han 45 väl åkte med dem till England för någon uppvisningsmatch. Och då engelsmännen efter det omvärderade sitt sätt att se på fotboll med fyrbackslinjen och sådana saker.
Ja, precis. Och det var ju också, VM 58 var väl egentligen första, då fick ju proffsen vara med till slut. Mm. Det var ju mycket snack om det bara skulle vara amatörer och så. Så tidigare kanske varit mest att utriktat med utländsk know-how i klubblagen. Men här blev det även då med landslaget. Så George Rayner, en man som borde pratas lite mer om när man ska gräva i historiska meriter för Sverige tycker jag. Och han kom från England.
Ja. Då avslutar vi med Harry Kane som ju då uppenbarligen och tydligen är den stora stjärnan i England. 24 år, 27 A-landskamper och på dessa 27 A-landskamper har han gjort 19 mål. De senaste 4 säsongerna i Spurs i ligan så har han gjort 21 mål, 25 mål, 29 mål och nu senast 30 mål. Och precis som jag sa att Henderson har lite det här James Milnerska i sig så har Harry Kane ännu mer av det. Det är nämligen så att precis som James Milner så dricker inte Harry Kane, åtminstone inte under säsong. Om man kommer hem från Ryssland så kanske han tar sig en pint eller två, men det är inte mycket mer än så. Han är också precis som James Milner tillsammans med en barndomskärlek. De gick i samma klass, de är förlovade och så än idag. Han spelar hellre golf än går på nattklubbar som han har sagt i något sammanhang. Han har 2 hundar som heter Tom och Brady som är döpta efter NFL-spelarna Tom Brady och Russell Wilson. Men om man då ska...
Vad sa du nu? De hette Tom och Brady.
Ja.
Är de inte bara döpt efter Tom Brady då? Eller?
Tom och... Jag tror det hette Tom och Russell kanske.
Ja, okej. Okay. Det lät märkligt när Russell kom in där.
Ja, just det. Ja, det blev fel där. Men om vi då ska blicka till det här VM:et där han just nu leder VMs skytteliga med sina 6 mål så ska man ändå slå fast att 3 av dessa mål är på straffar.
Och en blev han väl nästan skjuten på hälen på.
Exakt, eller och 2 av dessa mål har kommit på hörnor. Och det finns intressant statistik som man kan använda här också.
Säger du det?
Totalt har Harry Kane endast haft 9 avslut på mål. 6 av dessa, om man räknar in straffarna, gör man kanske i detta. Men vilket är väldigt lite oavsett, 9 avslut på mål. Och han har fått 79 passningar av sina lagkamrater på de 273 minuter som han har gjort i detta VM. Och det är inte heller mycket. Det innebär att det är knappt, han kommer knappt i en chans i öppet spel, Harry Kane, i detta VM. Och det är verkligen... Både lovande för Sverige att de har inte riktigt hittat det i det här Southgates nya system och sätt att spela fotboll. De har inte riktigt maximerat Kane. Samtidigt så är det precis som i Sterlings fall så det kommer ju komma för att han är så pass skicklig och det finns också någon slags styrka om vi säger att Marcus Berg inför matchen mot Schweiz var den spelare som har flest avslut utan att göra mål och Emil Forsberg var 2 på den listan ska man säga. Å ena sidan, fan vi bränner för mycket chanser och å andra sidan, vi kommer till jävligt mycket chanser och det kommer att lossna. Å andra sidan kan man säga så då med England och så. Så att det beror på om man vill använda den här statistiken.
Ja, men den här statistiken tyckte jag var intressantast av den du har dragit upp hittills. För den känns ju som något som har hänt och som pågår nu på ett annat sätt än att man ska historiskt tala det här för. För då kan man, ska man ta historiskt kan man ju ta upp det här med att Sverige aldrig har förlorat mot England sedan Vegurras tid i en mästerskapsmatch. Det var, det blir fel då för de vann ju 2012 kommer jag på nu. Men det här är ju någonting som pågår nu. Och jag, var det inte så också, jag vet inte om det gällde även efter Colombia-matchen, men att England hade varit bäst på fasta situationer i hela VM. Ja. Så där finns det ju någonting. Där har du också garanterat något som Mr. Pral har ägnat tid åt tillsammans med de andra. Mm. Så den har ju relevans. Den kan, men däremot kan man se på 2 sätt. De är också bra på de här fasta.
Ja, det är ju det. Och får de en straff så sätter de den.
Ja, Hurricane är så ja de gör ju det. Därmed var både startelvan och klenodsvepet levererat.
Ja, det var så.
Ja, så nu. Då är det bara att ladda för match.
Ja, nu är det bara dags att börja bita på naglarna och ladda inför detta.
Ja, så var det. Det här var en extra insatt liten specialare inför Sverige-England. Mm. Och vi är tillbaka. Vet vi inte riktigt när.
Garanterat inte varifrån heller.
Nej, inte varifrån heller. Kanske beror lite på hur det går mot Harry Kane och grabbarna.
Det kan man säga.
Men allra senast hör ni oss igen på onsdag, precis som vanligt. Och så får vi se om vi hörs innan det och varifrån. Ha det så bra så länge.
Ta hand om er så länge.
Hej.